Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Klara och Malin här. Från och med nu hör du oss bara hos Podmi.
Och vi har en present till dig. Om du använder koden Volin och Klara så får du 30 dagar gratis. Obs! Koden kan bara användas på podmi.com. Så gå in på podmi.com, starta ett konto och skriv in koden. Sen kan du lyssna i appen. Gäller endast nya kunder.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det sitter 7 personer utanför dörren där jag spelar in och äter middag, så det kan bli inslag av färdig.
Jaha, men då blir det ingen skärm förrän du har ätit upp broccolin.
Alltså, actual quote från. Ja, och så vidare då. Så att, men idag så, ja, idag så fortsätter vi svara på frågor. Trots att vi hade bestämt att vi inte skulle sprida ut dem över 2 avsnitt ju. Men det har kommit så många. Så nu blir det så här. Och du får börja.
Okej. Då ska vi se här. Tankar om årets julkalender apropå ert tidigare avsnitt. Blev det mer true crime och bättre skådespelare? Ja och ja. Jättebra skådespelare. Jätteduktiga barnskådespelare. Så imponerad. Jag tror att den här tjejen som spelar huvudrollen kommer bli vår nästa liksom skådisstjärna. Helt övertygad.
Joakim sa exakt likadant. Och jag hade tänkt innan. Känner du igen dig i det här?
Ja.
I att vara i en relation, vara ihop med någon asalänge. Och att man tänker någonting och så säger ens partner det och man bara... Nu, då hade man ju kunnat, alltså hade det varit första veckan vi var ihop så bara, ah, vi tänker likadant, I love you. Nu har vi sex. Men han bara... alltså bara dålig, vilken dålig spaning. Istället för att, ja, så kanske säger mer om temperaturen på vår relation än någonting annat. Men i alla fall, han sa likadant. Jag har egentligen bara en sak att säga och det är ju då Kerstin Linden. Och jag säger Linden därför att när jag googlar henne så finns det ingen accent på E någonstans. Och då måste det vara Linden, ja. För det kan inte bli Linden bara av sig självt.
Nej.
Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström.
Hon är en rå naturbegåvning, talang. Ja. Född sån, gissar vi. Och så kanske också jättehårt på arbete. Men hon har ett klassiskt ansikte,
ja.
Hör jag min mun säga utan att veta vad min hjärna menar med det.
Mm.
Och då, om jag försöker tänka vad man menar med det, så är det väl mest att någon som har fillers i läpparna inte kan spela kostymdrama. Ja, så man kommer ju långt med att inte ha fillers till exempel, om man vill vara klassisk. Men jag vet inte ens om det är det jag menar. Men också, då har vi pratat om henne, men också hotnar. Ja, men ursäkta mig. Eller?
Ja, vad sa du? Hotman, hotnamn.
Hotnar.
Hotnar, ja. Väldigt hotnar. Det håller jag med om.
Hur är han en narr ens?
Ja, nej, alltså,
hallå casting.
Faktiskt, det var lite en miss tycker jag. Han är lite för, han borde ju vara någon slags, nej, det funkar inte. Men i övrigt,
han funkar.
Han såklart. Funkar, ja.
Så nu, vi hade hot priest i Fleabag. Och nu har vi hot narr. Vad är nästa yrke som är hot?
Bagare.
Bagare.
Vi tänker så lika. Vi har också varit ihop för länge.
En av de bättre julkalendrarna sedan julkalendrar.
Ja, absolut. Malin, ta en fråga du.
Hur ofta ses ni? Ja, en kortis.
Jag räknar inte att vi har sett totalt 5 gånger i hela våra liv.
Jag fick det till 4. Kenya, Grekland, Stockholm, TV4 och Kalmar.
Bokmässan. Eller alltså...
Bokmässan.
Ja.
Åh. Jag undrar. Ja. Ja, det var så där. Jag kommer ihåg att jag tyckte inte om det så mycket därför att det var så otroligt ju stress. Ja, för det är det ju där. Ja. Men att det var ju inte som att vi gjorde ju ingenting, att vi satt ner och tog en fika eller någonting.
Nej, man
så
kände
vi
bara...
verkligen bara... Ja.
Ja, nej, det är så tycker jag ofta att det är på bokmässan. Om man träffar någon och tycker om så är det en besvikelse. För sen ska man bara springa därifrån, alla jättestissiga och stressade. Och ja, det är ju en jättejobbig stämning där. Men nej, vi ses aldrig, men det går väldigt bra ändå, för vi hörs ju hela tiden.
Ja, men det är sorgligt, tycker jag, att inte kunna... Eller... Jag vet inte om vi ens bodde i samma stad, hur ofta vi skulle ses och så vidare, men det är ändå ett litet vemod i mig, är det faktiskt. Ja. Du behöver inte säga att du känner likadant, men så känner jag. Nästa fråga.
Ja, okej. Okay. Ja. Du vill inte höra min åsikt om det vemodet, men okej, vi kör. Hur känner jag mig som mer än bara en mamma? Är hemma med 7 månaders och dagarna är så grå? Det här tycker jag har själv tyckt att det är ganska jobbigt att vara mammaledig och haft svårt att få till strukturen på dagarna. Men jag har några knep, så nu ska jag dra dem för dig för att höra om du håller med eller håller emot. Man ska göra sig i ordning varje dag. Alltså det är skönt i början kanske att gå i pyjamas, men startsträckan blir så lång. Så att se till att liksom tvätta sig under armarna, sätta på en idé, borsta tänderna, ta på en BH och... Visserligen en skön amningsbehov, men ändå och en liksom, ja, så att du är så här grund okej, fräsch. Så att om du får lite energi att göra något, om en kompis vill komma förbi, om du vill gå på en promenad, så är inte startsträckan för lång. Och så känner man sig mindre vissen när man liksom sunkar på för mycket. Och samma sak, alltså rutiner, det är ju... Det är också så där i början att man kan tycka att det är skönt att sova länge och så, men jag och liksom kanske bara att... ta sig något enkelt till lunch, men alltså verkligen att äta en ordentlig frukost och en ordentlig lunch, även om man inte står och lagar något kulinariskt mästerverk, att liksom inte gå och rota i skåpen, utan gör då nudelsoppan och skalad morot och ät i en riktig skål sittande. Du förtjänar väl att äta trevligt fast du är hemma med barn, och så blir får dagen en slags rytm. Och sen tycker jag att man kan tänka på att inte vila så mycket i sängen på dagarna, för det gör man ju, alltså man är ju så himla mycket i sängen när man ammar och har småbarn och så här. Men att försöka då flytta sig till soffan eller någon fåtölj eller någonstans, så att inte, för att man inte ska förstöra nattsömnen, för sen när man kommer tillbaks på kvällen och så har man legat där och smulat i sängen och det är bröstmjölk som har läckt och sovrummet är äckligt och så här, det tycker jag kan verkligen förstöra friden i sovrummet. Och om man ska också hjälpa sitt nattjag, för ens nattjag, det är så fruktansvärt jobbigt när bebisar väcker i natten och om man har benägenhet för ångest eller liksom oro att man börjar snurra på och leta saker. Gör i ordning allt du behöver på natten på en liten bricka, napp, Alvedon, våtservetter, vad det nu är, så att det massor av vatten, så att allting, så att du hjälper dig själv på natten, det tycker jag är viktigt. Vad tycker du?
Vilket tipståg,
ja,
som dundrade in. Det är underbart med allt detta matnyttiga. Vad har jag att tillföra? Inte mycket, mer än att det är lite mörkt, tycker jag, att hon avslutar med att skriva dagarna är så grå.
Ja.
Det låter lite... För det är alltid det här, alla har ju inte... baby blues eller mama blues, vad heter det? Alltså alla har ju inte en förlossningsdepression. Nej. Eller liknande, men samtidigt så det är någonting där som jag tycker låter lite tungt. Och det jag tar till mig, och som jag tror att alla som numera jobbar hemma som kanske inte gjorde det innan, det är just det här med startsträckan, det tar jag absolut till mig, att Alltså om man inte gör det direkt på morgonen,
ja,
då blir det ett berg av. Och sen om man då får något förslag, någon som vill käka lunch eller någonting, då det är som att man har fått någon slags uppgift som man bara inte löser.
Nej.
Därför att man inte började med att vaska sig i underlivet.
Mm.
Så
ja,
jag tar till mig det. Jag hoppas att hon gör det. Och jag hoppas att hon har någon som hon kan... Nu har jag fått jättemycket bra råd här. Men kanske någon hon kan prata med.
Ja,
som hon litar på och kan höra att... För man ska ju vara så glad också. Och det är man ju för en 7 månaders.
Mm.
Men om man är ledsen så måste ju få vara det.
Ja, nej. Alltså, om det bara känns grått så tror jag också att det kan vara bra. Och prata med någon. Och sen, nu får jag se ett till. Jag ska snart sluta tipsa, men jag ser en sak till som jag tycker är så himla, som jag inte förstod i början, men jag förstod det typ med barn nummer 2. Och det är att aldrig göra något tråkigt medan barnen sover, som man lika gärna kan göra medan barnet är vaket. Alltså, barnens sovtider, de är heliga för mig. Jag har försökt göra roliga saker när de sover, om det går. Alltså, vissa barn kan inte sova annat än när man rullar vagn. Men jag skulle till exempel aldrig gå ut och gå med en sovande bebis. Om bebisen sover, alltså gå ut och gå med en bebis, det försöker jag göra för att vi ska ha någonting att göra ihop när den är vaken. Men liksom, jag försöker att inte diska och tvätta och sånt där när barnet sover, om det går att göra med, när barnet är vaket, utan istället göra rent njutningsfulla grejer, typ bada badkar eller sminka sig jättelänge eller ringa till en, alltså vad man nu har lust med. Inget tråkigt medan barnet sover, för då försvinner ju den enda tid man har att göra någonting för sig själv.
Jag minns så väl den här känslan av att, och det, jag minns det framförallt från fjärde barnet, då, och så somnade han och så tänkte man, då kommer han snart kommer han vakna. Och så gick tiden och till slut så hade det gått 3 timmar och man tänkte, men gud, och snart kommer han vakna. Och sen så, och jag satt och tittade på Grey's Anatomy och försökte skriva mina krönikor och vad jag gjorde, för jag var ju inte mammaledig på det sättet då ju. Och sen, det kunde gå 3-4 timmar och så fort han vaknade så bara, kunde man gett sig fan på. Ja, men
ja, jag vet.
Så otroligt korkad. Mm. Och men det är ju det att man inte kunde veta innan ju.
Nej.
Hur länge han skulle.
Nej, och det är ju jobbigt. Och det är det som är så psykande med barn. Att det är ju som att ha någon jävligt linnig chef som bara ändrar sig hela tiden. Man kan aldrig planera. Men därför så ska man också så fort vara sådana att kasta sig på det man har lust att göra mest. Så att man i alla fall inte börjar med det. Men du, har du någon fråga att läsa?
Mm. Vilka vinner SM-guld 2023? Undrar då älskade pussegull Julia Fränfors. Och det korta svaret är AIK. Och det långa svaret är AIK. Nej, men jag tyckte ju att det var så fint att Häcken vann årets allsvenska. Och jag skulle vilja se... Jag förstår att ett underdog-lag inte kan vinna varje år. Men kanske var fjärde år. För när man ser vad det betyder för en liten ort då, alltså det är så häftigt, och jag pratar ju utifrån egen erfarenhet då ju. Så det tyckte jag om, men nästa år så kan det kan få bli ett basic bitch storstadslag, och varför inte AIK? Eller ja,
alltså för frågan är en sak, när den där frågan kom då undrar jag, hur visste du att hon undrade och frågade om fotboll? Jag bara, SM-guld, är det hockey? Är det badminton? Är det, hur fan? Alltså, och det här att du sa Häcken. Ska man veta vilken stad Häcken kommer ifrån? Jag är så jävla okunnig. Men jag kan du svara?
Vilken chock. Nej men SM. Ja, men jag utgår ju från att... Nu vet jag ju att Julia att hon gillar fotboll. Så det förstår jag ju i och för sig. Men jag tror att jag hade tagit givet att det var fotboll ändå. För att det är ju jag.
Mm, det är sant, du är ju fotbollsfrun.
Så, nej, det är ju inte längre ju.
Nej, men
i alla fall,
the original.
Var det en gång. Ja. Och nej, men jag tycker ju att det är... jag tycker det är kul med sport när jag kan. Och det är väl så det är med saker. Att man tycker att det är kul det man kan och resten tycker man är jobbigt. Men det slog mig att jag är lite trött på... Väldigt trött på människor som är med i frågeprogram på tv som ska kokettera med att de är dåliga på sport.
Tur att jag inte alltså, är med i något frågeprogram då.
Nej, ja, men du får vara dålig på sport och ointresserad. Mm. Men att man måste säga det. För ingen skulle någonsin säga jag är så dålig på geografi, så dålig på historia. För då låter man lite...
obildad. Jo, ja, absolut.
Så jag det finns ju gillar något, inte det där.
Det har ju något, jo, det, jag fattar den grejen. För det är någonting att visa så här, alltså jag är liksom lite för fin för sport då. Men jag kan också verkligen känna att jag... jag tycker att det är, ja, eller det ska jag inte säga. Jag tycker inte att det är pinsamt att jag är dålig på sport. Jag är så ointresserad så jag kommer liksom inte lära mig. Men jag tycker också att de är så jävla dåliga på all sportrapportering. För jag kanske lyssnar på radion och så kommer det liksom radiosporten. Och då säger de bara saker som att Häcken, bla bla bla. Så bara, men ni måste ju säga vilken jävla sport ni pratar om. De pratar alltid, jo, de pratar alltid för de redan invigda. Det är som man skulle säga så här... Varför kan jag inte komma på namnet på en enda diktator? Man ska bara säga något svårt diktatornamn och så inte säga vilket land det gäller. Protesterna i... Alltså, då säger de ju alltid så här, Irans president eller vad det nu kan vara. Alltså, de är ju svindåliga på det på radiosporten. De gör ingenting för att hjälpa oss sportanalfabeter.
Nej, men du får börja titta på Lilla Aktuellt då, så kanske du kan få någonting därifrån.
Då tänkte jag ta det en ganska hemsk fråga. Eller, ja. Så här skrev en lyssnare. Min pappa avled i en olycka för 4 veckor sedan och sorgen äter upp mig. Har ni några råd? Och jag vill bara få säga att jag verkligen beklagar förlusten. Och ja, alltså sorg är, det finns ju, det heter ju sorgarbete av en anledning. Det är ett jätte stort, tungt arbete som man får kasta till knät helt ofrivilligt när man drabbas av sorg. Och jag brukar tänka på det som en stor, äcklig tallrik med typ gröt som man bara, den här måste jag måste få i mig det här på något sätt. Jag kan liksom inte trycka i mig det på en gång. Jag måste bara ta liksom lite åt gången tills jag är förbi det här. Och så kanske man aldrig riktigt blir det. Men för att man måste hålla på och... man måste hålla på med sorgen. Och om man har man känner någon som har blivit sjuk och är sjuk ett tag innan den dör, så man hinner förbereda sig lite, så gör man ju ett ganska stort del av det arbetet innan den dör. Och det är det är fruktansvärt att behöva göra det sorgarbetet med en levande person. Men när den personen är död sen, så är det mindre som återstår den här äckliga gröten. Man har gjort en del av det här jättejobbiga arbetet. Men för den här... lyssnaren då, hennes pappa dog i en olycka, säkert helt liksom oväntat, out of the blue. Och då har hon hela det här jättestora arbetet framför sig. Och det enda man kan göra, det är att liksom fortsätta vara där och hålla på med sorgen. För att...
men får jag fråga?
Ja.
Oj, förlåt.
Ja, nej.
Jag skulle bara flika. Bara just ordet arbete. Ja. Vad är arbete?
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Om en sous vide på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade en. Och att den var så himla bra. Att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag. Nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja... då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Kan man inte bara leva på?
Jo, det kan man.
Eller stå alltså, ut.
Ja, alltså det, precis. Och det kan vara ett arbete. Men min erfarenhet är, och det här är ganska vanligt, är att alltså, det är så, när det är så, alltså när man är med om någonting som är väldigt, väldigt sorgligt och traumatiskt, så kan det verkligen bli så att man orkar inte känna alla känslor, och man kan inte känna alla känslor på en gång. Men man liksom fryser ner dem lite. Och det här har jag sett så alltså många så människor i min omgivning, att man fryser ner sorgen för man orkar inte hålla på, utan man stoppar som undan den. Och det går ju ganska bra. Då behöver man inte hantera den hela tiden. Men det som händer är ju att sorg ligger ju liksom bredvid glädje och lust och hopp och så här och livs, alltså ja, ilska. Så när man fryser ner den där jättestora känslodelen så kommer andra delar av ens känsloliv också bli nedfrysta. Så det kommer vara mycket svårare att bli riktigt glad, det kommer vara svårt att bli arg, och kanske också så att när man blir jätteglad så kommer den här sorgen aktiveras. Och det blir liksom så att, ja, och det är väldigt många liknelser här nu, men i alla fall så tycker jag att man, alltså det är ett arbete, och man kan också tänka på det för att stå ut att man får begränsa det lite. Alltså det här låter kanske konstigt, men när min mamma dog så, och när hon var sjuk också, hon var sjuk väldigt många år, men så hade jag så här att jag mår så dåligt nu, jag måste komma igång, jag måste få igång min gråt. Så läste jag sorgliga böcker av folk som hade dött, typ Ulla-Karin Lindqvist som dog i ALS, ro utan åror. Så läste jag den, och då var det som att slå på en kran, jag grinade så att jag höll på att dö och kände liksom att jag kommer aldrig kunna bli glad igen. Och sen bara, nu, fast jag inte har grinat färdigt, för det alltså man orkar inte grina färdigt en stor sorg, så måste jag gå och tvätta ansiktet. Gå och sätta på kattbloopers eller på kvinnor som faller och gör sig illa. Vad som helst som bara, The Office, vad som helst som ändrar ens sinnesstämning. Och sen så hjälpa sig själv ur det så att man får på något vis hitta ramar kring sin sorg. Så att man inte känner som den här som skrev in frågan, att man är, att den äter upp en, att den tar över alla delar av ens liv, utan man måste också hjälpa sig själv att distrahera sig, men ändå varje dag, eller i alla fall regelbundet, fortsätta ta fram sorgen igen och arbeta lite mer än, och låta den aktiveras, och sen så kanske, ja, helt enkelt begränsa den så att inte livet tas över.
Kan man välja ut en sak som gör mest ont med att förlora, om vi håller oss till att förlora en förälder då? För när jag funderar på det, nu ska ju inte jag ha fler barn, men för det har jag tänkt på innan, att tänk om man förlorar en förälder innan man har fått barn, och de inte får, att jag har föreställt mig att det är det som, för ens historia, det kan ju ingen ta ifrån den har man ju haft, och den kan man ju sörja ändå, men den har man ju haft, men det som är framåt just med att, få, att, man inte, att de inte får träffa ens barnbarn då, hur kan man välja ut den saken som är mest smärtsam och bearbeta just den? Eller är det konstigt?
Nej, och så blir det ganska ofta naturligt, för att alltså man har ju en sorg när föräldern dör eller när sonen dör, och sen så händer nya saker i livet, och då blir det en sorg, och då och det är det jag menar, då kommer sorgen aktiveras igen och igen och igen, och att man liksom, och nu gråter jag för att mamma eller pappa inte fick träffa mitt barn, och nu gråter jag för att de inte var med på mitt bröllop, och nu gråter jag för att de inte kunde hjälpa mig, kommer hjälpa mig när jag vabbar och handlar mat, och alltså nu gråter jag för att det är så orättvist att mina väninnor har sina föräldrar i livet, så där att man liksom kan också nästan se det som tillfällen, så här, när det händer nya saker, att förstå i sitt liv att nu kommer det här vara ett tillfälle när jag kommer återigen bli ledsen över att den här personen inte är med och får se, men att då är det en del av sorgen som man, alltså det är några äckliga gröttuggor som man får liksom få bort när man, ja, är där. Ja, förlåt, det blir så, alltså dåliga liknelser, men det är verkligen en äcklig gröt som man måste äta.
Och stämmer det med sorgår? Att man betar av en tradition, en födelsedag, en jul, alltså
ja,
en
lite
sak
för att, första för att det blir, ja, för att då, precis, det är ju just den där grejen att första julen är på ett speciellt sätt, och då när man har gjort det så det blir lite lättare efter sorgåret, och sen så blir det, kan det bli ännu svårare också, eftersom att folk har ofta förståelse för att du måste ha jobbigt för dig den här julen. Ja, men jul 5 är ingen som säger så. Och då kanske man har blivit jätteledsen för någonting som har känts återaktualiserat. Så att, ja, det kan komma. Första året är speciellt, men sen så fortsätter det jobbigt. Och därför är det så himla fint att komma ihåg, om man har folk runt sig som har förlorat ett barn, en förälder, så, eller vad det nu kan vara, en partner, att liksom även år, om man kommer på det så där, år 6 på alla hjärtans dag eller liksom på jul eller något sånt där, skriva bara att jag förstår att det måste vara jobbigt, för det är så himla fint att känna att någon kommer ihåg att ens egen sorg fortsätter göra ont, för det gör den ju.
För är du ledsen nu?
Nej, det är jag inte. Låter jag ledsen eller?
Ja, lite, men nej.
Alltså jag blir ju, jo, men jag, alltså, jag är inte, alltså jag är inte så här ledsen på djupet, men man blir ju ledsen så fort man pratar om det. Alltså det är ju väldigt tråkigt. Alltså just det du sa, att man inte att mina barn inte känner sin mormor, och att jag vet att om hon hade levt hade det varit liksom deras favorit. Alltså, de hade älskat henne jättemycket. Och nu kan jag ju bara säga det till dem, och de är så här, jaha, okej. Okay. För de har ju ingen relation till henne. Så att, och det är också väldigt... Det är väldigt svårt att komma liksom till freds med att, eller till ro med att, ja, så är det. Det är bara jag som vet hur det speciellt det hade varit. Ja. Mm.
Men vad bra. Nu är jag jätteglad att du sa så till, att du sa så till mig och till alla, att man kan år sex och så vidare när det är högtider. För att jag känner en tjej som förlorade sin man för ganska nyligen, och då tänkte jag att jag skulle skriva då god jul, hoppas att ni får det fint trots att han inte är med. Och så tänkte jag, min idiot, så tänkte jag, nej, men formulera det inte så, för att då blir det ju att du påminner om det och ältar. Amen. Man, hur dum är man? Ja, just det. Ja, för de tänkte inte på det förrän du så
jag vet,
du är så viktig.
Ja, jag är exakt, men jag tänker exakt likadant, att man, jag ska inte påminna dem om det, men det är ju det de tänker på, så att det är, man blir mer glad att någon annan minns det som har förändrat hela ens liv och så. Åh, vad dystert. Har du en roligare fråga, Malin? Har
vi... Ja, men nu då säger jag så här. Hur gör ni när, om ni tvivlar på er själva? Att folk inte gillar er, att ni inte duger, att ni borde göra annorlunda? Ja, jag har ju någon slags besynnerlig grundkänsla av att jag har ett värde. Som då är jo, det tycker jag att är besynnerligt och väldigt exotiskt, och det är intakt oavsett vad som händer med mig. Alltså jag kan tappa alla mina världsliga ting, mitt anseende, min försörjning, och jag har ändå samma vikt i guld, skulle jag säga. Men framförallt så är jag varken värd mer eller mindre än någon annan. Och så här har jag ju inte alltid varit. Här har jag hamnat.
Hur då? Att, hur hamnar du där då?
Bli äldre är det bästa som har hänt mig. Och att få barn. Nej, men bli äldre så att man blir mindre brydd på alla nivåer. Och sen också, så, men det kan ju inte vara så här att ja, men om du inte har barn så kommer du inte kunna känna så här. Hur man kommer dit utan att ha barn, det kan jag inte svara på, men det kan ju någon annan svara på som inte har barn. Så jag kan bara säga att Det enda jag kan tvivla på är hur jag är som mamma. Och det har ju med dem att göra. Men även där känner jag att jag är otroligt duktig och kompetent. Och liksom en fantastisk mamma. Och där har jag inte alltid varit. Där har jag hamnat. För att jag har blivit äldre och fått fler barn. Och lugnat ner mig. Så tvivlar på... Nej, jag gör inte det så himla mycket alls. Jag frågade Joakim förut och... Då sa han så här, nej men det gör ju inte du. Även när du säger det så då säger du ju bara det. Du gör ju inte det innerst inne. Och det tyckte jag var så himla fint sagt. Och det är också sant. Hur känner du? Gör du när du tvivlar?
Ja, men alltså jag... Tråkigt svar, men jag känner nog ganska lik dig. Att jag känner att jag har verkligen ett värde bara i att finnas till. Typ, och att det... Ja, det liksom finns där oavsett. Sen kan man ju tvivla, alltså känna bara, åh fy fan, varför gjorde jag så där? Och gud, hur självisk är självupptagen, eller varför sa jag så där? Alltså, det gör man ju, men det får man ju som förlåta sig själv för. Först får man ju söka förlåtelse från den man har gjort emot, om det är allvarligt. Men alltså, nej, men jag tror också att man får tänka att ett visst mått av självtvivel är väldigt sunt, för att det finns ju någon så här, jag tror att det har med den här självhjälpskulturen som var så här för kanske 10 år sedan, att det var att man liksom ska älska sig själv, man är perfekt, och du. Jag tycker att man kan att älska sig själv för att man inte är perfekt. Och om man är en person som inte tvivlar på sig själv, det är ju väldigt obehagligt. Jag tror att det är jättebra att fundera ibland på hur framstår jag? Var det där så bra? Och sådär. Så det, jag tycker inte man behöver inte, men om det liksom håller på att ta ens liv så måste man ju förstås få hjälp att komma ur de tankarna. Sen tycker jag att det är också väldigt olika. Nu pratar vi om det på det privata planet eller i jobbet, och på jobbplanen så tänker jag att man ska omge sig med någon eller några, om man har turen, som som man litar på, som man vet är ärliga mot en, som efter sin bästa förmåga säger att ja, det där kanske inte jag skulle göra, eller den där formuleringen kan det ändå. Jag har ju Erika, du har ju Elin och Jasmina som kan läsa dina texter, och då vet ju du liksom att det är, ja, att de är kollade av någon. Och då kan man också känna att, ja, sen kommer det fortfarande finnas folk som inte gillar det man skriver eller tycker man har gjort bort sig eller dålig eller inte har tänkt rätt, så här, men då vet man i alla fall att man har checkat av med någon annan, så att där kan man ju ta hjälp av folk. Men det kan man ju också göra på det privata planet, alltså att man har vänner som säger åt det när man känner så här, ah, jag är så dålig, jag är så jävla misslyckad och det blir bara dåligt med barnen och det blir bara dåligt i relationen, eller jag får inte till den här grejen i mitt privatliv, som är liksom den där som kan ge ett kanske ett strängt råd ibland, men också fyller på att man är bra och duger. Men allt det här kräver ju att man har, det kräver ganska mycket av omgivningen. Mm. Det vore bra om man kunde ordna det här för sig själv helt och hållet. Det vet jag
eller
inte
om det fanns en app.
Ja.
Men och sen att folk inte gillar er, alltså om någon inte, jag tror det finns ganska många som inte gillar mig, både på stan eller på säga och i det jag skriver, men det är ju ingenting, det går ju inte att tänka på. Eller jag menar,
nej,
alltså jag är ju jättejobbig, intensiv, blarrig person. Det är väl klart att jag inte är för alla. Men vad ska jag göra? Har jag varit så här tills 44 år? Mm. Alltså då, det kommer inte hända någonting, och då får det ju vara
jag
så.
Jag vet, och grejen är att jag tror att, eller det kan jag tycka är en fördel med att få ta typ en blogg, eller du skriver krönikor, alltså man har en plattform där man uttrycker sig, och man kan skriva om typ, jag kan skriva typ om ekologiskt vaniljsocker och någon kommer bli förnärmad och kränkt och tycker att jag är en dryg person, och då märker man liksom att ja, men jag kan inte, alla kan liksom inte gilla mig, det loppet är kört, och så nu kan jag bara fokusera på att göra det jag vill göra och göra det bra. Det är väldigt befriande, för att man är ju någonstans som kvinna uppvuxen med att, eller tjej snarare, uppvuxen med att man ska få andra att gilla en. Om de inte gillar den så är det ett problem, man måste åtgärda det, men att det är inget problem. Och ibland får jag också frågan, det hade vi faktiskt fått nu också från flera som var så här, hur hanterar man kritik och näthat och folk som är arg på en så här, och ja, det hanterar man genom att öva, genom att man får börja försiktigt liksom. Mm. Men om man är jätterädd för att få mothugg på någonting man skriver på Facebook, på sin egen vägg, att någon ska tycka så här. Men börja, och man måste exponera sig. Man kan bara liksom öva upp en tolerans genom att exponera sig för det. Sen kan det hända, alltså om man får väldigt mycket, att man liksom blir jätteskrämd och så backar man i utvecklingen och bara, ah, det här var så otäckt när det blev ett drev eller vad det nu kan vara. Eller alltså, drev kanske inte blir för privatpersoner och så, men du fattar vad jag menar. Att det blir liksom väldigt dålig stämning. Men det är bara det. Man måste bara öva upp sin tolerans. Det är inte så farligt att det finns folk som går runt i världen och avskyr en och tycker att man är... Alltså det har ju du och jag båda fått läsa om oss på hur många ställen som helst här. Jag får alltid höra hur självgod jag är, och det stämmer ju ganska bra också. Så, men,
alltså, ja, men om man då... döper sig själv till underbar så... det finns något där.
Ja, det finns något där.
Har ni framtidstro eller misströstar ni? Jag har framtidstro, annars kan jag inte leva. Och jag tycker att det hjälper ofantligt mycket att tänka på att jorden har funnits i, tror jag, 4-5 miljarder år. Och människorna har funnits i, vad är det, 200 000 år. Mm. Och att just vi, just nu, skulle leva i den yttersta tiden. Det är en smula självupptaget. Mm. Jo. Det är inte så troligt. Och alltså,
nej,
det är klart att någon gång ska det ju ta slut. Ja. Och om cirka 4 miljarder år
ja.
Så slocknar solen, och då är det väl goodbye, antar jag. Men vi måste ju ändå tro att vi har det i oss att lösa svårigheterna.
Ja, jag tänker också, jag tänker samma sak. Folk har ju alltid trott att de lever i den yttersta tiden. Det är ju liksom ett tema i historien så långt tillbaka man kan komma.
Men, kometen kommer!
Ja, och liksom, och man har ju verkligen haft anledning till det. Jag tänker med pesten och alla, alltså, olika katastrofer som har kommit. Men jag tänker samma sak, att människoartens styrka är ju att vi är så anpassningsbara. Men alltså, det är klart att man kan ju... Alltså, med klimatet och sånt där, så tänker jag att vi kommer ju klara att överleva, men även om det blir liksom jättestora klimatförändringar tror jag, men det kommer ju vara ett fruktansvärt lidande, så vi måste ju försöka undvika det för att liksom slippa mycket lidande, men jag tror inte heller att vi lever i den yttersta tiden. Nej, man måste ha man måste ha lite framtidstro. Det har jag.
Jag säger som min 20-åriga dotter, eat the rich.
Så gott.
Gulligt. Ja, och med det önskar vi våra lyssnare, ni är jättemånga, ett gott nytt år.
Malin, sänds där efter nyår eller före? En god fortsättning.
Ja, då önskar vi fan inget jävla gott nytt år. Och jag hade liksom gjort så här. Nyårsballongen. Pop. Okej. Och med det önskar vi våra lyssnare hej då.
Hej då.
Wohlin och Klara med Malin Wohlin och Klara Lidström.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.